Jag har sett dem här som ett som inspel till workshopen, så att säga. Mm. Och Barbro och Ulrika har ju varit inne på det på olika sätt, och det står i programmet att jag ska göra några ytterligare kommentarer, och jag tänkte göra det, som då kan användas förhoppningsvis, sånt som ni kanske inte hade tänkt på eller någonting sånt där i workshopen. Men och som ni vet så jag är alltså ordförande i Karlskrona seniorhusförening, och jag är också SPF seniorernas bostadssakkunnig. Man har inom den organisationen 4 stycken sakkunniga områden, och var bostäder är ett utav de där. Och SPF ska man inte titta ner på, speciellt som Barbro har varit ordförande. Jag hade förmånen, ska jag säga, för några månader sedan att när bostadsutskottet hade varit och besökt Boverket och landshövdingen, så ville de faktiskt höra mig på, och så satt de här och käkade müsli och jag pratade. Och då var det någon som frågade vad SPF var. Det var faktiskt en riksdagsledamot som frågade det. Och det sa jag, det är en organisation som har fler betalande medlemmar än alla politiska partier tillsammans. Så att det förpliktar, tycker jag, att vi brukar säga sådär 260-270 000 medlemmar som betalar för sig. Ja, jag tycker om vi betar av dem i rask takt. När det gäller den översta punkten där om flyttkedjor, så har jag skrivit en artikel, eller en debattartikel som ni kan ta med och läsa. Men jag kan säga i sammanfattningen, så kan jag säga den bygger på en unik möjlighet som vi har haft i seniorhusföreningen. Som jag tidigare sa, så har vi inspirerat, det är bataljonen, det är Sunnavägen, det är VDB Lund. Och det tillsammans är 97. Och sen kan man nog säga att Karlskrona Hems parallell punkthus där är väl också rätt många seniorer som har flyttat till.
Ja, det andra, det var jag nästan.
Ja, just det. Men om vi har nämligen en representant i seniorhusföreningens styrelse från vardera huset, som har gått runt och frågat vem köpte eller övertog er bostad när ni flyttade in i de här seniorhuslägenheterna. Och det är så pass färskt så att man har det i minnet. Så att, och då kommer vi fram på 97 lägenheter, 64 radhus eller villor övertogs, som fick köpa dem av barnfamiljer. Det är ganska mycket. Och det är en utav villorna köptes av någon som var äldre än de som flyttade därifrån, men det var ett undantag. Och sen så var det mycket sådär medelålders med utflugna barn som ville pröva på att bo i villa, som hade fått det lite gott ställt när barnen hade flugit ut. Ungefär så. Men tänk er själva, det är alltså storleksordningen 60-65% enfamiljshus som genereras utav att någon har flyttat till någonting som sannolikt kostar mer att bo i. Och man gör det inte hur enkelt som helst, utan som Barbro sa i sitt anförande, att man tänker väldigt på att man flyttar till någonting som och man inte saknar det man flyttar från så väldigt mycket. Else-Marie som också är med i styrelsen för seniorsföreningen är då en framstående sån här studiecirkelledare. Och medan man går och väntar på det här huset ska bli färdigt, då har vi helt enkelt kurser ihop med Folkuniversitetet i att bo i flerfamiljshus, för det är inte många som kan det. Alltså, ni skrattar, men det är faktiskt lite speciellt. Och det fina med det är att man lär känna varandra. Och några känner att det här är inte min melodi. De känner att de inte passar i det. Och det är väldigt bra att veta i tid innan man fastnar för någon slags idealbild av boendet på äldre dag. Det här är ju ren vinst för kommunen. Att slippa öppna ett villaområde med 60 villatomter. Det är väldigt dyrt. Som då kommer att säljas två i taget under 12 år. Ja. Det här med, det är också en diskussion om de årsrikas boende och integration. Det är många som säger att seniorhus och man kanske skulle travestera årsrikehus. Myrdal hittade på barnrikehus och Barbro hittade på årsrikehus. Ja, men det är många som säger att usch nej, att bo ihop med folk i samma ålder. Det vill jag inte vara med om, men det visar sig ändå att man har väldigt mycket gemensamt när man kommer upp en bit i åren. Och jag ska säga, i det senaste bygget där ute i Vedebylund, det är rum som då skulle användas för sån här rullande hjälpmedel som man skulle kunna ladda sin apparat och sådär. Det kallar de där för barnbarnvagnsrumstall. Det är barnbarnvagnar som står där mer än rollatorer och sånt där. Så att man kan också säga, det är klart om man kan ta bort det där att det är bara plus 55 som kan flytta in, så underlättar det huset jag själv bor i. Och som kommer ihåg, du var på ett seminarium där en gång, Barbro, där har vi ju fyra barnfamiljer. Vi har inte satt någon åldersgräns, det har vi inte satt på några av de här boendena. Så att det gör att, menar, tycker någon att man är beredd att betala någon hundralapp i månaden för kostnaden för gemensamhetslokalen, då spelar det ingen roll om man är senior eller om man är barnfamilj, så att säga. Så det, i vårt hus så används den för studentskivor, och det har varit barndop och sånt där också. Så att jag tror den här integrationen, den kan komma av sig själv. Trygghetsboende, där har vi ju en gräns. Hur mycket ska politiker lägga sig i bostadsfrågan? Ulrika berättade ju om att hon vill att politiken verkligen ägnar sig åt bostadsfrågan. Det är ingen tvekan om att det är en sån där viktig fråga idag när det har utvecklats så dåligt på den fronten. Det här Karlskrona är ju lite förebildiga. Det såg vi när vi var med Ulrikas och Eva Samuelssons utredning och besökte Karlskrona. Då var man på gång med ett bostadsförsörjningsprogram där även äldrenämnden, eller vad heter den, förvaltningen, var djupt involverad. Och det måste den vara för att det ska funka, för det är en sån stor del. Det är så mycket otillgängligt i en en stad utav Karlskronas karaktär. Så att ska man hitta någonting annat så är det nästan bara nybyggande det handlar om som seniorer kan flytta till. Det här med bygggemenskaper, det är ju ett någonting som vi var och studerade med utredningen i Tyskland. Vi var i Hamburg, där man kan säga 20% av alla markanvisningar i Hamburg går till bygggemenskaper. Och det låter någonting nytt och radikalt, men det är ju inte... Vi hade bygggemenskaper på 1920-talet. Det hette det så småningom HSB, men som har ju fått en annan utveckling än det var på den tiden. För då var det var en gemenskap. Man flyttade de som jobbade på Reimersholme till exempel. De gick samman i en förening och lät någon bygga. Och det tror vi är en ny modell som skulle kunna fungera idag. Helt enkelt, vi prövar den nu i den här marktilldelningen som vi har fått, seniorhusföreningen har fått i Rödeby, Mostigen. De har bildat en bostadsrättsförening därför att det kunde ha blivit en kooperativ förening också, men lagstiftningen har inte hängt med där. Jag var med och gjorde en utredning åt regeringen en gång på 2003 eller 2004 om detta, vad som behövde göras. Men den var så kontroversiell, tyckte Mona Sahlin, som då hade ansvar för det här, att hon var tvungen att fightas med både HSB och Hyresgästföreningen. Så att de reformer som behövdes för att göra den likställd med bostadsrätten, den jag tror inte man vågar sig på det helt enkelt på den tiden. Det kanske kommer, men bostadsrätten har ju fått ett sorts dåligt rykte genom att det är de här oligopolföretagen, de fyra stora, som dominerar helt och hållet. När jag började på Boverket, då byggde Riksbygge och HSB 80% av alla bostadsrätter i Sverige. Och sen var det lite sån här privata. Nu är det precis värre än tvärtom faktiskt. Riksbygge och HSB bygger 8% av alla bostadsrätter i Sverige. Resten är Skanska, JM, Peab, NCC och så vidare, någon till. Och sen så några sådana uppstickare som är svalor för en säsong ungefär, som Saltöhem och andra liknande skojare företag. Men så att bostadsrätten är någonting som är väldigt kontroversiell, därför att man behärskar båda leden, både produktionsledet, byggherreledet, och sen så säljer man till en bostadsrättsförening, inte ett ont anande, övertar ett projekt som man inte vet hur det funkar. Så ser det ut idag. Stödet till bygggemenskaper, det är väl bra att det finns, men jag tycker Karlskrona har löst det på ett mycket smartare sätt. I Rödeby har vi då fått en markanvisning, och då säger man då på exploateringskontoret, ja, ni får jobba med det, vi har betalt några 10 000 sådär för att få in foten innanför dörren. Men sen säger de, vi jobbar nu fram en plan, vi gör grundundersökningar och allt det här. Det här ska i vilket fall som helst byggas, men vi tar inte ut någonting för en vi sätter spaden i jorden. Och det tycker jag är en schysst princip. Och det skulle andra kommuner kunna ta efter. Och det hoppas vi att de gör. Vilka krav bör man ställa på byggsektorn? Och där skulle jag vilja visa några bilder som...
Får jag fråga Fredrik?
Ja.
Av de där 65% du inledde med, som ni har gjort enkäter.
Ja.
Hur många utav de procenten var ifrån Karlskrona kommun? Apropå det här med flyttkedja.
Ja, just det. Jag kan inte det exakt. Men någonting som man la märke till, det var att det var släktingar som tog över. Alltså, kanske inte direkt barn, men barnbarn till och med, va?
Så att, kanske kom utifrån en annan kommun.
De kan mycket väl ha kommit utifrån en, och sett en möjlighet att jag tänkte i hastig takt bara för byggsektorn. Man tar det för givet att den är den mest fungerande sektorn som vi har. Jag tillhör ju den själv som arkitekt. Och den den har sina problem. Och det skiljs mycket från den här. Men vi har organiserat oss i arkitekter och byggherrar och entreprenörföretag. Och i vissa situationer så är alla som hund och katt mot varann. Men i vissa avseende gentemot kommunerna, då gaggar vi oss sammans. Och säger att det är fel på det och det är fel på det och fel på det. Men jag menar, här i Karlskrona kan man inte direkt klaga på den takt som planerna tas fram. Jag menar, det fungerar bra. Men det som jag tycker är ett stort problem, det är hur saker och ting har utvecklats. Här är man kan säga ifrån rekordåren 1960 och fram till 2013. Då har man här är vi idag och bygger den här lilla skrutten. Och men vi har vi i byggsektorn var väldigt måna om att se till att priserna har ökat. Det är inte säkert att kostnaderna har ökat, men priserna har ökat därför att man bygger medvetet mindre än vad man skulle kunna göra eller vad man gjorde på den tiden. Det här är KPI och här är då skillnaden på flerbostadshus. Den där pucken ska man alltid tänka på. Det var här som det infördes moms och på byggande och så vidare. Då blev det och i och för sig vissa, ja, nästan alla bidrag försvann också. Men med de subventioner. Men då skulle man kunna tänka sig att därifrån och dit så skulle det ha fortsatt så här, va? Men det gjorde det inte. För då fick de här försäljningsbyggherrarna blodat tand. Så att här är det renodlat kostnadsutveckling och utveckling för, annan utveckling i annan näringsverksamhet som knappt åstadkommer någon inflation alls, medan byggsektorn skulle kunna göra det om byggkostnaderna ingick i konsumentprisindex, men det gör det inte, utan det är hyreskostnaderna som ingår i konsumentprisindex. Det är också det är sånt som aldrig påpekas.
Hur mycket av det skulle kunna vara nya krav som man ställer utav det? Alltså, ja. Det finns ju en kostnadsökning beroende, ja, på
det kan du själv räkna ut, det kan inte vara den.
Nej, det kan inte vara den. Nej. Men kan man se det?
Ja, alltså det finns ingen som säger att det har blivit bättre, va? Vi bygger sämre hus än vi gjorde. Energianvändningen har inte sjunkit som alla skryter om att den har gjort. Och det är väldigt klart. Nu är en blandning klart av nytt och gammalt. Den stora grejen är ju faktiskt att gamla hus förses med inglasade balkonger som är den nya fastun som det står dörrar på glänt till. Där man kan, för det är en granne som betalar min värmeräkning.
Har urbaniseringen haft någon effekt?
Vadå?
Urbaniseringen, flytten från glesbygd till tätort, har haft någon påverkan på det här?
Ja, det kan ju ha, markpriset har onekligen en viss betydelse. Men nu pratar vi inte om Stockholm och sådär, för där är det ju liksom absurt. Men vi kommer till dem en stund. Ja, det här gör då att vi har en sektor som inte kan försörja sitt eget land med bostäder som man har råd att bo i. Vi har aldrig varit så mycket arkitekter, vi har aldrig varit så mycket byggnadskonsulter och vi har aldrig byggt så lite både bostäder och infrastruktur. Man byggde mycket mer infrastruktur på 70-, 80- och 90-talet. Det är orättvist att jämföra med vad en bil kostar. Men det är ju intressant att se vad det kostar att äga och köra en bil. Det ligger under konsumentprisindex. Därför att den rostar mindre, har mindre service eller längre serviceintervaller. Detta trots att bensinpriset har ökat. Då är det en industri som tar ansvar för vad man sysslar med. Det gör inte byggindustrin. För den har ingen konkurrens. Det ser man också på löneförhandlingarna nu. Byggnadsarbetarna ska ha dubbelt så mycket betalt som industriarbetarna. Därför att de ser att arbetsgivarna tjänar så mycket pengar på bostadskrisen. Den här hade jag hjälpte Göran Persson och Agneta Dreber och Olle Westberg, de var i en egen delegation som kallades för nybyggardelegationen, kallar man sig. Och de hade inne den här som hade gjort. Vad kostar en kvadratmeter bostäder? Och för en totalentreprenör så kostar en kvadratmeter någonstans mellan 5,5 och 7,5. 1000 kronor per kvadratmeter, det är då att boa inklusive trapphus och trädgård och sånt där. Grundläggning och markbehandling därtill. Man lägger till lite vinst och risk och får fram ett entreprenadpris som ligger någonstans mellan 12 och 18 000. Sen kommer momsen på det och då är man uppe i de här summorna. Sen kommer tomtpriset som kan ligga mellan 1000 och upp till 8000, men ni vet Djurgårdsstaden i Stockholm där det är 22 000 kronor per kvadratmeter. Då kan man förstå att det blir så dyrt. Byggherrekostnaden, det är väldigt många ovana byggherrar också som vill ha varit betalt. Då kommer man fram till en summa produktionskostnad någonstans mellan det som har frågat hur långt det är snöre ungefär, 18 000 till 34 000. Och då är det en hyresrätt. Tänker man detta som en bostadsrätt så då åker det upp med 6 000 bara en gång till. Man tar byggherrekostnaden, minst byggherrekostnaden en gång till för att komma upp detta. Då ligger man på 24 till 44 000 kronor. Och det ska då kunna jämföras med Karlskronahems bygge ute i Vedebylund. Det kostade drygt 24 000 kronor per kvadratmeter i produktionskostnad inklusive varmgarage. Och de här skojarna som ska bygga ett punkthus som vi kan inte se än här borta, de ligger uppe på 48 000 kronor per kvadratmeter i genomsnitt. Klar som Andersen. De ska man undvika att gynna. Och det beror ju på att så här ser det ut på byggarbetsplatser. Fortfarande idag så tultar folk omkring här i gyttja och lera och letar efter sina byggmaterial. Chalmers har räknat ut att endast 47% av den betalda arbetstiden på en byggarbetsplats höjer värdet på produkten. Resten är väntan, fel jobb, göra om, vänta på verktyg och sånt där. Det är så långt ifrån industriellt tänkande som man kan vara i byggsektorn. och de får hålla på så, och de kan hålla så, på så, för det finns ingen konkurrens som alla andra företag, bilindustri och telekom och sånt där. De har internationell konkurrens. Det har man inte här. Och ja, sen är det ett konstigt fenomen. Ju mer räntan sjunker, desto dyrare blir produkten. Så det kan man fråga sig varför det ska. Men på min tid så då man höll på med bo i villa och sånt där, då hade vi ju faktiskt en ränta så där på 12-13%. Men produktionskostnaderna var väsentligt lägre i ändå omräknat i penningvärdet. Så det är rent spel. Ja, vi måste hålla på. Vi måste bli mera industriellt tänkande i byggsektorn. Bygga hus på fabrik. Det ser inte så illa ut som här i Vällingby.
Jag frågar på
Sabos kombohus.
Jag har frågat på det här med industriellt byggande. För att man tittar på YouTube så ser man att kineserna bygger ett hus på en vecka. Och de bygger ju det modulsystem, alltså prefabricerade hus som man sätter bara lyfter på plats.
Ja, jo, men det finns fabriker som gör det också. Och Lindbäcks i Piteå till exempel. Men och då frågar man då Stefan Lindbäck, varför sänker ni inte priset? Varför ska vi göra det? Vi lägger oss bara några tusenlappar under från stora, så tycker vi att vi har gjort en god gärning och vi tjänar ändå mycket pengar. Så att det här är ett intressant initiativ som Sabo har gjort med de här kombohusen, där man handlar upp för hela Sverige hos vissa företag. Här har då Skanska och NCC krupit i korset, och Lindbäcks bygg håller sig framme i vanlig ordning. Och där ligger man på 12-13 tusen kronor. Och då är det viktigt att om man nu kan få ner entreprenadkostnaden, priset, så pass mycket, då måste kommunen också se till att hålla låga markpriser i den mark som man själv ser till att den kommer fram. Det här är en väldigt ny idé. Jag har genom SPF Seniorerna blivit inblandad i ett Vinnova-projekt där man vill stödja det här, att varför inte förtäta de vissa av villaområdena. Det var egentligen tänkt som ett ungdomsbostadsprojekt, men har blivit ett seniorbostadsprojekt där senioren säljer sin glomiga villa och flyttar in i ett enplanshus på tomt istället. Då kan man komma undan en del ekonomiskt också. Ja, den här byggsektorn måste ju skärpas för att det ska vara någonting det. Men då måste man vidta många åtgärder. Och byggsektorn är lätt att kamma med oss i dessa kristider, men vi är inte värda det. Det kan jag säga. Ja, nu så går vi över till din bild igen.
Under tiden kan jag säga att jag lärde mig en del saker när jag var kommunalråd. Bland annat att bygga förskolor, och så lägger man ut det på anbud, och så kommer det in anbud, och så hickar man för det. När vi skulle bygga det och börja vårt trygghetsomvårdnadsboende i Lyckeby, då vände vi oss till Karlskrona och sa, så här mycket är vi beredda att betala per kvadratmeter. Och då fick ni ju göra en upphandling, och det höll inte. Så fick ni göra det en gång till. Alltså det är ett sätt att vända på och tala om vad jag är beredd att betala. Och jag tyckte att man lärde sig något intressant att vända på steken, för då sätter man ju press på byggarna, byggföretagen, att faktiskt leverera någonting till ett pris. Och jag kan säga att det är inte sämre kvalitet än de andra vi har.
Men det är det bästa i Sverige.
Ja, byggkvalitet är vad innehållet är.
Och
vi fick pris för innehållet också.
Ja.
Men det är ett bra sätt att vända på steken, det är ganska intressant. Då.
Vi har varit inne på det där reservaten som man kan säga, det här sista bilden jag visade på det här med att kunna använda de glesa villaområdena bättre. Det är väl ett sätt att integrera unga och gamla människor på samma tomt. Och där kan senioren som säljer sin villa kanske till och med bli tvåfamiljshusägare enligt den nomenklaturen. Det här med funktionsnedsättning, man tänker ju ofta på när man på syn och ben och leder och sånt där som tar emot på äldre dag. Där finns ju också en annan grej, nämligen en sån där dold sjukdom. Man ser det inte på benen, man ser det inte på synen och man ser det inte på huvudet, men det är många som har hjärtfel helt enkelt, och det glömmer man bort väldigt mycket. Idag hade vi hissinspektion i vårt hus som vi bor i, och hissen var avstängd i 20 minuter. Och då samlade sig folk i den här gemensamma lokalen och satt och snackade medan hissen reparerades. För att det tar emot helt enkelt. Det är folk som man uppfattar som väldigt friska, de har hjärtfel väldigt ofta. Det här med ett hissbidrag, som Ulrika sa, så den stora vinnaren med hissbidraget, det är kommunen. För att det är en, vad ska man säga, man vinner på det här, vinner väldigt mycket på att få folk som kan bo, ta sig ut, som Barbro säger, ut och handla på egen hand och så vidare, och sköta sig själv väldigt mycket längre. Så att vi gjorde en med stöd av det utmärkta material som fanns i den här utredningen, så gjorde vi en cost-benefit-analys på SPF seniorerna, som visar sig att om det bara är en i ett fyravåningshus som under hissens avskrivningstid på 25 år kan skjuta upp sin flytt till ett omsorgsboende i 1,5 år, så är hissen betald. Och då tänker jag så här, det verkar som kommuner har väldigt svårt att styra sina allmännyttiga bostadsföretag, så hur allmännyttiga de är nu för tiden. Men om man helt enkelt sa att se till att det blir hiss i de här 3- och 4-våningshusen som saknade på Galjamarken och på andra ställen, och inte de här ganska dåliga lösningen att låta inreda vindar så det blir ytterligare fler lägenheter som inte är otillgängliga. Om man kan se kommunens kassa som en entitet, att den hänger ihop, så det bidrag som kommunen ser till genom direktiv till sitt bolag, sätt in hissar här, vi kommer att tjäna väldigt mycket pengar i äldrenämndens budget och så vidare. Se till att det inte är så många olika stuprör och det är bara ni kommunalråd som kan se till att stuprören blir hängrännor istället.
Jag tror man måste vara ännu vidare, för att tittar man på Karlskrona kommun så har ju kommunala bolaget ungefär 35-36% av lägenhetsbeståndet på hyresrätt. Men räknar man med bostadsrätterna så är det ner under 20%. Va? Men det här med att man bygger på vindar utan att lägga på hiss, det är någonting som har spridit sig som en löpeld, och det måste man ju på något sätt fundera, är det rätt att bevilja bygglov för en sån verksamhet?
Nej, det är olagligt.
Men
längre inte överklagas.
Nej, och det är ju inte bara för årsrikas skull, utan det är alltså vem som helst av oss som flyttar in i en sån lägenhet kan ju faktiskt få bosättning dagen efter. Och då ska kommunen där och betala olika anpassningar och sånt där. Ja, så att den frågan är jättestor, och inte kommunala bolag och den, sitt ansvar. Men det finns, den är jättestor.
Ja, det är en stor fråga. Det som jag tycker kommunen har gjort fint, det är de här på nya gågatan i stan där man har tillgängliggjort vissa butiker genom att bygga små apparater som man gärna gillar i Karlskrona, där man alltså tar upp lutningarna på gatan och så kan man ta sig hinderfritt in i butiker. Det där skulle man kunna tillåta kring alla branta backar i Karlskrona också. Alltid breda trottoarer. Nu vet jag inte hur stränga ni har varit. Andra kommuner så säger de ska sälja de där kvadratmeterna dyrt eller hyra ut dem dyrt. Men det här är ju också rena vinsten för kommunen om man får ytterligare någon person som kan sköta sig själv. Det är miljoner som det ligger i det här. Vi måste se det sammanhanget.
Men varför betala hissbidrag?
Förlåt?
Fastighetsägaren måste ju kunna skriva av det. Säg på 25 år och kostar en hiss 650 000. Och det är 10 lägenheter. Ja. Då kan man ju räkna ut en kalkyl på att det kostar inte så mycket mer om man tar ut det på hyran samtidigt som fastighetsägaren har alltså ett större attraktionskraft genom att kunna marknadsföra att han har hiss.
Ja, man tycker det.
Men, ja, jag kan inte se någon ekonomisk vinning för att man
men inte ens Kalmar hem, eller Karlskrona hem gör det.
Så att, jo, men det är kommunens eget. De är ju fastighetsägare.
Ja, och känner att det kommer i egen ficka.
Det kanske. Jo, men det är väl inget fel.
Nej, men jag tycker det är jättebra. Men man måste tänka så. Man måste tänka ekonomi större än det där stupröret som...
Ja, jag håller med dig.
Ja. Jag tänkte det här som lite provokativt och lite idéer till en workshop.